Hallå där, bara en kort grej innan vi kör igång. Nu kan du vara med och stötta Biolatips via Swish på nummer 123 416 25 90. Och ni som har gått med i vår Patreon, ja, ni blir ju fler hela tiden. Kan gå in och lyssna på lite extra material från det här avsnittet redan nu. Länkar och mer information hittar du under det här avsnittet och på vår hemsida. Och till sist, ett jättestort tack till alla er som redan nu hjälper oss att göra den här podden. Då kör vi igång med avsnittet. Det här är Biolatips och jag heter Joakim Jalin. Ja, jag vill egentligen inte säga det. Men nu är det redan dags att invintra igen. Säsongen var ju lite upp och ner. Någon svärm, någon arg bidrottning, några avläggare, en del honung och ganska bra med ljunghonung. I de diskussioner som alltid kommer upp bland biodlare kring invintring dyker ett namn upp då och då. Eller ja, egentligen namnet på en blogg. Janos bisyssla. Bloggen finns inte längre, men den har nyligen kommit ut som en bok. Ni som känner till honom vet ju att Jan Uno, ja som han heter, är en person som dykt upp flitigt i en mängd bisammanhang på nätet och i tidningar under åren. På bloggen och nu i boken finns hans tankar och erfarenheter kring biodling samlade. Inte minst invintring av bin. Jan Unos metod består bland annat av att invintra på två lådor istället för en, som är ganska vanligt. Ja, det kanske inte låter speciellt revolutionerande. Men anledningen är desto mer spännande. Hej Jan Uno, det här är Joakim Jalin.
Hejsan,
ringer jag passare?
Det går fint. Jag har precis kommit innanför dörren. Jag har varit och handlat lite.
Jaha, jag förstår. Var bor du någonstans?
Jag bor i Slöinge, söder om Falkenberg.
Ja, där har jag åkt förbi några gånger.
Det har du, ja. Jag har motorvägen också i utanför här.
Ja, just det.
Solen skiner och det är inte så varmt.
Ja, och nu är det ju redan snart dags för invintring.
Ja, det är ju så. Så tiden går fort.
Ja.
En sommar, den försvinner som ingenting.
Verkligen?
Nej, så är det ju.
Jag frågar Jan Uno hur det kommer sig att han intresserar sig för just invintring av bin. Det visar sig ha att göra med varroakvalstrets intåg i Sverige.
Jag vet ju att du då har intresserat dig för invintring.
Ja, jag åker ju på det. Jag har ju på i 25 år och invintrar bin som det står i papper och böcker och kurslitteratur och allt möjligt.
Ja.
Men så kom ju det här lilla krypet till varroan.
Ja.
Och det var ett missöde vid varroabekämpningen. Det var där hösten 98 tror jag. Eller 97, jag kommer inte ihåg riktigt vilket. Och jag började grundligt inrikta mig på att försöka få reda på hur bina egentligen ville ha det under vintern.
Ja, med anledning av varroa-angreppen där så intresserade jag för invintring då?
Det var ett missöde där. Då hade jag ju invintrat dem på en låda bara, en lågnummerlåda. Men så på grund av varroan så skulle man ju göra nätbottnar. Så jag gjorde ju nätbottnar med nät över hela ytan.
Mm.
Och så hade jag en skiva under som jag stack in under så det blev, den blev som ett golv under nätet.
För att kunna kontrollera varroanedfall då liksom?
Ja, för att kunna kontrollera varroanedfallet och så för att det skulle kunna bli tätt under så inte det var ju den tanken då att det skulle inte dra underifrån och det var det ena med det andra.
Ja.
Jag bekämpade ju varroan med myrsyra och då såg man ju på grund av hur mycket varroa som drog och ramlade ner, då fångade man ju upp dem på den här skivan som låg under nätet. För varroan ramlade ju igenom nätet då.
Ja, precis.
Och men nätet måste ju vara för att inte bina skulle komma ut den vägen.
Ja, just det. Så att nätet har man egentligen inte för någon ventilationsanledning?
Nej, det är ju kommit till nu på senare tid.
Aha, det stämmer det. För jag har ju fått ärva några äldre delar av vikuper och då är det ju inte nätbotten om det.
Nej, det fanns inte för. Nej, det skulle ju vara så tätt som möjligt för att bina skulle hålla värmen, tyckte man. Man trodde ju då att bina värmde upp hela kupan och då skulle det ju vara tätt. Och golvet skulle vara väl isolerat.
Ja.
Men vad hjälpte det, tänkte jag, när flystret står öppet? Vad hjälper det med att väl isolera golvet när ytterdörren står öppet?
Nej.
Det var sådana grejer som fick man till att fundera. Fanken, stämmer detta egentligen med vad de skriver? Men så jag invintrar ju några samhällen då, några vintrar. Jag höll på i 3 vintrar.
Ja.
Bara för att jag tänkte jag måste ju göra det några vintrar för att se så det verkligen stämmer vad jag tror.
Och vad var det du egentligen hade för tankar där då?
Nej, då var ju den tanken att den här rösten jag hade in... Och jag börjar bli gammal och får ingen ordning på ordet när jag pratar.
Det gör inget.
Det blir lite hur som hejsan.
Ingen fara. Hur gammal är du förresten? Får man fråga det?
Jag blir 86.
Ja.
Så, nej. Det började ju med den här varvabekämpningen.
Ja.
Och nätbottnen. Och jag hade ju bynen på en låda då. Lågnormal. Det var så att jag tog ju väck den här plåten för jag skulle rengöra den och... Och så skulle jag då tvätta av den och sen skulle jag sätta in dem. Men de skulle ju torka lite emellan.
Ja.
Så jag ställde dem mot en vägg. Och sen glömde jag av dessa plåtarna.
Jaha.
Så följde jag att detta bisamhälle, det satt helt öppet med botten. Helt öppen hela vintern.
Men alltså nätbotten utan någon plåt under då?
Ja, bara nätbotten utan någonting under.
Det blev ett ofrivilligt experiment där då kan man säga.
Ja, det blev det, ja. Och det var ju det som startade mina spekulationer om hur det skulle egentligen skulle vara. För att det blev ju himla bra ventilation. Det hade ju alltid varit lite... De yttre ramarna kunde bli lite mögliga och lite sjaskiga på våren. Och det beror ju på att bina, de täcker ju inte alla ramarna på vintern när de kryper ihop.
Så vad hände då när du efter den här vintern då, när du hade glömt av att sätta de här plåtarna under och bara hade nätbotten hela vintern? Vad fick det för resultat då?
Det gick ju åt himla mycket foder den vintern.
Jaha.
Så jag hade inte kommit ut och märkt detta tidigt på våren så hade de inte överlevt.
Aha.
Jag fick ju stödfoder av dem. Men de klarade sig ju rätt bra. Ja, sen tänkte jag att varför ska man trycka ner bina på en låda på vintern?
Ja.
I mina försök så hade jag ju en låda. Jag invintrade dem som vanligt på en låda. Som jag brukade göra.
Ja.
Och så hade jag en som jag invintrade då. Jag rörde inte yngelrummet utan de fick ha yngelrummet kvar. Och så fodret ovanpå det. Precis som det var när jag skattade honungen.
Just det.
Ja, för jag tänkte det är väl så de vill ha det. De har ju jobbat hela sommaren för att ha det på det viset.
Och där låter honungen vara kvar då, så att det var deras egen honung där?
Ja, de bytte ju ut den till socker på det ena samhället och så i ett samhälle fick de ha honung kvar.
Aha.
Sen öppnade jag ju dem på vintrarna och jag lyfte av froderlådan och bläddrade bland ramarna och kollade hur de satt.
Oj då, men det är ju riskabelt på vintern där.
Ja, det visste jag ju och det jag var ju vana för. Rör inte samhällena på vintern för då lurar de.
Ja.
Jag tänkte det får bli där det är att det är något samhälle som stryker mig för jag måste få reda på detta.
Det är grundforskning här på hög nivå.
Ja. Ja, det man kan skratta åt efteråt. Men...
Ja, Januno bestämmer sig alltså för att göra ett experiment. Han väljer ut 3 stycken bisamhällen speciellt för experimentet. Och de kommer han att invintra på 3 olika sätt. Det första bisamhället är invintrat på en låda och har fått vinterfoder. De 2 andra bisamhällena är invintrade på 2 lådor. Det ena på socker och det andra på honung. Tanken är sen att öppna bisamhällena under vintermånaderna för att se hur de ser ut.
Ja, då öppnar du på vintern där. Då öppnar du upp och tittar då.
Ja, jag i mitten på varje månad, mitt i december så öppnar jag, lyfter jag av överlådan och kollar.
Men vad tittar du efter när du öppnar då på vintern alla samhällena här?
Ja, jag tittar ju hur de satt.
När jag nu nå mitt i vintern öppnar ett av de bisamhällen som han invintrat på två lådor, så sitter bina i klot i den nedre lådan, medan maten och sockret de samlat finns i den övre lådan. Inget ovanligt. Men han upptäcker något han inte sett tidigare.
De satt ju när jag lyfte upp en ram i mitten på kupan på yngelrummet.
Mm.
De satt ju bina, de satt ju, hade ju gått i klot då.
Ja.
Men de satt ju inkrypna i cellerna. Jag tänkte, vad fanken sitter de på det viset? Det indikerar ju på att de har svultit ihjäl, säger de.
Just
när
det.
När bin sitter inkrypna i cellerna.
Ja, så kan det vara, ja.
Men det var som en krans runt hela klotet. Och sen så tänkte jag, det gör de kanske för att isolera sig på något vis.
Ja.
Och det fick jag reda på sen jag läste en forskningsrapport som var sammanställd av en kille på SLU, alltså Statens lantbruksuniversitet, om binas, vad hette det nu, det var mikroklimatet i binas vinterklunga.
Ja.
Och vinterbinas karaktär. Jag tänkte, det var ju väldigt intressant, det ska jag ta. Och sedan fick man låna den bilagen, jag kunde låna den ifrån något från det universitetsbiblioteket.
Ja.
Jag läste den och jag tänkte, det står ju precis vad jag har kommit fram till. Ja, då, det visste, det har ju kommit fram innan genom forskning. Men biodlarna reda på detta.
Nej, precis. Det måste...
Ja, för det stod ju också att bina de använder yngellådans tomma celler på vintern för att bilda sin vinterklunga. Och isolationsvärdet i en tom kaka, alltså en kaka med tomma celler,
ja,
det är 6 gånger högre än en vaxkaka med foder i.
Ja visst, det kan man ju faktiskt nästan tänka sig.
En foderkaka, den leder värme och kyla. Och i en låda som man invintrar på en låda, då är ju lådan helt full med foder. Bina får ju bara sitta i de här gatorna emellan kakorna.
Så att om man tar de här lådorna i tur och ordning som du då gjorde experimentet med. Så den första kupan där, den hade alltså du invintrat på en låda. Och där satt de i stort sett på sockret då hela vintern.
Ja, där satt de ju på sockret, ja.
Och vad får det för konsekvenser då egentligen då?
Nej, de satt ju bara, de kunde ju inte använda vaxkakan. Isolerande effekt.
Nej, precis. Ja, just det. För att det var fullt med mat och den kyler mer då, ja.
De satt ju mellan kakorna och ja, de mesta satt ju ovanpå för det var ju lite större utrymme så där kunde de ju komma i kontakt med varandra lite mer. Så de satt ju precis under täckbrädorna men sen satt de ju ner i mellan ramarna.
Mm. Och detta samhälle tålde inte heller att du öppnade det på vintern så att det dog då alltså?
De var döda när jag öppnade då i januari.
Men hur hängde det egentligen ihop? Hängde det ihop med att det hade blivit för kallt eller att de inte kunde äta? Eller att,
Nej, det berodde ju på att de blev störda.
Ja.
Äta kunde de göra för de hade ju ingenting annat att värma sig med. Ett bisamhälle ska ju egentligen inte äta på vintern.
Nähä, så att du menar att egentligen så använder de inte maten på vintern utan snarare på våren då när de ska starta igång sen?
De kan isolera sig så bra i yngellådans tomma celler så de behöver inte ha någon mat nästan.
Mm.
Men sen beror det på vad man invintrar. Vad som finns i samhället inför vintern.
Och vad är det som ska finnas där då?
Man måste ju ha mycket yngel i augusti.
Ja, det måste vara mycket yngel både i augusti och september där då, ja, egentligen inför invintringen.
Det måste ju vara en drottning som är verksam sen... Jag har slutet på juli och så hela augusti. Så där kläcks mycket yngel i slutet på augusti.
Mm.
Och alla de här unga bina är utkläckta och drottningen har lagt av sin sin äggläggning så föds det ju inte så mycket nya bin som behöver matas. Men dessa bina som är kläckta, de kommer ju i ambistadie utan att ha några bebisar att mata. Så de matar upp sig själva.
Aha.
Så de lägger på hyllet, det är de som liksom för samhället vidare utan att behöva något foder på vintern. Så har man ett samhälle med mycket gamla bin så går det åt en hel del foder. De har ingen annan möjlighet än att åka övervintra med fodret. Och det är likadant om de inte kan isolera sig i samhället så är det enda så är det de att äta för att hålla värmen.
Men du, om man går tillbaka då till det här låda 2 då till exempel som du gjorde det här experimentet.
Ja.
Hur såg den ut nu igen?
Det var ju fodret i överlådan. Mm. Och den lyfte jag ju av då vid kontrollen.
Just det.
Och det var ju samma med båda den som var invintrad på socker och den som var invintrad på hår.
Och i den undre lådan där, då hade det ju funnits yngel när du invintrade då. Och de har då kläckts och då har de cellerna blivit tomma.
Det är ju viktigt. Det är en förutsättning. Ja, man kan ju invintra när ynglet är utskjutet också. Ja. Och man kan man lägga spärgallar över yngellådan medan man fodrar. Men då får man ju ta väck det sen när fodringen är färdig.
Varför skulle man göra det?
Jo, för då lägger de ju, de drar inte fodret ner igenom spärrgallret gärna.
Nähä.
Utan de lägger det i överlådan som är närmast foder. Man fodrar ju uppifrån, liksom när man inte fodrar. Mm.
Ja, det var ju smart om man ville att de faktiskt ska lägga fodret i översta lådan.
Men ja, jag invintrade ju tidigt för att jag hade ju inget ljungdrag och efter den 15 augusti så finns det ju ingenting i naturen här nere som ger något överskott utan det som de kunde dra in då efter invintringen, det fick de ju behålla.
Men när var första gången du lyfte på locket på kuporna här på vintern då?
Den första gången det var mitt i december.
Ja, var det kallt och snöigt och dant
då? Nej, det var inte så kallt då. Men i januari då var det minusgrader när jag höll på.
Då såg du alltså att de satt inne i cellerna där, de här tomma, kläckta cellerna?
Ja, den här isoleringskanten som de byggde runt. För då kom det blir ju helt tätt.
Ja.
Det blir ju inget mellanrum. Sen satt de byna i mellankakorna också. Och sen hade de ju tätat igen. Och sen i mellankakorna där inne i mellan detta där gick ju bina relativt fria.
Mm.
Och det var till och med ett och annat som flöt upp när man lyfte på kakor. Men sen när jag satte ner det igen bara och stängde igen. Det tog ju inte lång stund denna operationen.
Nej.
Ett par tre minuter så hade man ju, det var ju bara att lyfta av foderlådan och sen bara sära ramarna lite och lyfta upp en ram och kolla och så kanske nästa ram är och titta på lite och sen ner med dem igen och på med skattlådan. Så det tog ju inte lång stund men det var ju ändå en rejäl störning för dem.
Men var det så att de flesta bina satt inne i cellerna, de här tomma cellerna, eller var satt de utanpå för att skapa ett luftlager emellan?
Det är en krans runt om bara. Jag hade ju ingen kamera på den tiden heller så jag kunde inte fotografera.
Nej, just det. Okay.
Och det ångrar jag ju, men jag har ritat upp i en skiss ungefär som jag har. Den finns med i boken.
Men du, det här med att man säger att klotet rör sig under vintern?
Ja, det rör sig nästan inte. Ja, det rör sig väl runt. De skiftar ju plats. Inne mellan kakorna, där vandrar ju bin upp och ner och de frågar ju klart sina kompisar som sitter som värmebin i cellen där, hur har du det där inne? Vill du ha avlutning? Frågar de och så kan de brytas om då och så jag säger, kryper den andra in där och sitter där några dagar.
Men så enligt din iakttagelse här då så är det inte så att de rör, klotet flyttar sig bara för att de ska flytta sig efter maten. Det är ju det jag trott.
Nej, klotet det hänger ju liksom i maten. Så det har ju kontakt över delen av klotet har ju kontakt med fodret där uppe.
Aha, jag förstår. Ja, då är det ju väldigt viktigt att ramarna går precis längs med dem där nere, ja.
De roterar väl lite kanske i ramarnas, emellan ramarna liksom.
Ja.
Jag vet inte riktigt hur det fungerar, det har jag inte frågat då, men...
Nej, jag sa inget.
Men man kan nästan anta det, att, det, att de måste ju skifta plats.
Ja.
På något vis.
Men då kan man ju kanske anta då, om det skulle bli riktigt kärvt och gå åt lite mer mat, så skulle klotet då flytta sig uppåt i så fall?
Ja, då rör det sig uppåt. Och är det en kall vinter så kommer de väl upp i överlådan en bit innan vintern.
Ja.
Slut.
Innan vi glömmer av det här, låda tre då, där lät du honungen vara kvar. Du tillsatte inte socker utan de fick behålla sin honung från sommaren då?
Ja, inte den honungen. De fick behålla sommarhonung.
Aha.
Så det var en låda som jag hade ställt undan i den tidigare slungningen.
Och den satte du överst då? Och sen
den satte jag bara på. Så det var ju väldigt smidigt för det gick åt och vintrade in då.
Det man en del pratar om då, det är ju att det är risk för utsot då om man använder deras egna honung, speciellt ljung då till exempel.
Nej, det gör det inte för att invintrar man de som gör föreskriver så behöver de ju inte mycket mat på vintern.
Nej.
Då blir det ingen utsot. Det är ju den höga foderförbrukningen som gör att de får utsot och det får de nästan vad det är för någonting de äter. För att det beror ju på att tarmen blir för full. Det kan man ju tänka sig själv om man blir för nödig så det går inte att hålla sig.
Så det är bättre att inte äta så mycket egentligen då på vintern nu?
Ja visst, det är bättre att inte äta. Och det behöver de inte heller om det är rätt sorts bin som man har vid invintringen. Om det är unga bin som är avsedda för att vintra. Ja. Men de flesta gamla utslitna dragbin, ja de lever ju inte hela vintern heller. Det är ju de som ligger dyra på botten på åren.
Men var det i övrigt någon skillnad då på att använda låta honungen vara kvar att faktiskt vintermata dem med honung eller sockret?
Ja, det var ingen större skillnad. Det var det jag skulle kolla också. Det var ju ingen större skillnad på honung eller socker.
Nej. Så att man skulle nästan kunna säga att bin som invintras nästan går i ide snarare då?
Ja, de går i halv ide kan man säga. Ja, de sover ju i skift kan man säga. De här som kryper in som isolationsbin, de sover ju i flera dagar där innan det sitter stilla.
Aha.
Enligt den forskningsrapporten som jag läste sen.
Okej, vad intressant.
Ja.
Och då sparar de ju energi på det sättet såklart.
Ja visst, och de avsparar ju värme också i ytterskiktet.
Okej. Flera saker i Jan Unos experiment talar för att det vore bra att invintra på två lådor. En med maten överst och en med utbyggda ramar för bin att sitta på och krypa in i underst.
Men du, om man nu invintrar på två lådor, hur många ramar är lämpligt egentligen då?
Det bästa det är ju ett normalsamhälle kan man säga. Sju ramar i djungelrummet.
Aha.
För i regel är det rätt lagom för vid den tiden då jag invintrade så hade jag ungefär en 5-6 ungelramar. Ungel och så satt jag i en pollenram och så en foderram kanske där nere också. Och då blir det 7 ramar. Och så en låda med lika många ramar ovanpå. Jag behöver ju inte ge så mycket foder heller. Har du en 10 ramars låda och sätter den ovanpå. Du vet inte riktigt i vilken ände på yngelrummet som bina startar sitt klot. Så du måste ju ha hela lådan där uppe full med foder.
Ja, just det.
Och det är ju 20 kilo då.
Ja, just det.
Jag invintrar mina på 12 kilo.
Ja.
Oj. Och jag fick ju ändå plocka väck hälften av det när det börjar bli drag utifrån på våren. Det fick jag göra för att de klarar sig ju med 6 kilo då fram till därifrån de hade vaknat på våren. När de hade börjat vara ute och till det bidrag utifrån.
Och då, när ungefär utökar du då till 10 ramars bredd i yngelrummet igen då?
Ja, det gör jag ju. Det märker man ju så fort de har varit ute på våren. Sen går man ju igenom samhället en gång i veckan.
Ja.
Och kollar yngelmängd och så. Då utökar man ju den takt som behövs till lådan är fylld, till lådan är fylla.
Men då kör du hela bredden på lådan då igen?
Ja, då utökar jag till den blir. Jag kan ta kanske en ram i taget först. Man kan ju utöka med alla också.
Mm.
Det har nog inte så stor betydelse, men jag tog ju lite vackert med en ram åt gången. En ram i ängellådan och en ram i foderlådan.
Ja, nu kopplar vi ett tillfälle in flera digitaltermometrar inne i kupan. På det sättet kan han avläsa temperaturen på flera ställen där inne. Bland annat i klotet, men också precis utanför.
Men det här med då ventilationen och nätbotten och allt det här då? Hur var du kommit fram till där?
Ja, nej, men det hade ingen betydelse. Det kunde vara helt öppet. De isolerade sig så bra själva så det... Där kunde det vara minusgrader en bit utanför klotet. När det var 18 grader kallt då var det 7 minusgrader bara en liten bit utanför klotet.
Aha.
Så de isolerar, de värmer bara precis det de behöver.
Och resten låter de vara där?
Ja, resten får ju vara.
Ja.
Och har man då för stort utrymme så tar ju de kakorna lite illa kanske i temperaturväxlingar.
Det är då de kan börja mögla då, vissa ramar i kanter.
Ja, det är därför det är bättre att inte ha större utrymme i sida än klotet täcker vid minusgrader. En biklunga, när det går ner under nollan, då är de inte större än 20-25 cm i diameter.
Om man nu skulle ta och sammanfatta din metod här bara då.
Man ska ju se till så att det är rätt sorts bin i samhället innan man invintrar. Ja, att det finns unga bin.
Ja.
Och att det finns yngel i samhället.
Ja.
Och en rottning.
Precis.
Givetvis. Och sen ska man ju... Det beror ju på hur stort samhället är. Hur många ramar de behöver ha i sidled då. När jag invintrade då i mitten på augusti så gick jag ju efter mängden yngelramar. Var det 4 yngelramar så fick de ha 6 ramar.
Just det.
Och var det 5 så kanske det var 7 och lite grann sådär. Det beror på hur stort samhället var och hur stort det kunde förväntas bli beroende på hur mycket yngel.
Ja.
Jag avgränsade då lådan med en tät vägg så det blev som, för lådan blev lite mindre liksom.
Ja, som en vinterlucka då, eller vad heter sån?
Ja, man kan ju använda en vinterlucka, men jag gjorde en vägg utav lite grövre trä. Så det var lättare att passa in när man skulle över. Den över skulle ju möta.
Och den ska då helst helt tät då egentligen?
Ja, jag hade den ju helt tät. Men det är nog de som har försökt med en sommarlucka och det har fungerat också, säger de.
Ja, okej.
Okay. Så det är nog bara det att man har en liten avskiljning.
Ja.
Men är det en tät lucka som... sitter klostring till sidorna så sitter den ju stadigt också.
Och sen så gör man då alltså, man använder 2 lådor framförallt till invintringen då?
Ja, när det gäller lågnormal i alla fall är det precis lagom.
Ja.
Man får räkna med att klotet behöver ett utrymme av lågnormalslådans höjd. Och sen då foder så det räcker ovanför.
Ja. Så att när du invintrade då på cirka 7 ramar så fick de en, så var det 14 kilo då ungefär där, eller?
Ja, 14 kilo. Och jag räknar ju då bara ramarna i den lådan som fodret ska vara i. När jag invintrar så är det inte plats till något foder där nere. För där har de ju kvar yngle.
Ja, visst.
Ja, de lägger ju fodret där uppe likadant som när de lägger in honungen på sommaren.
Men då ger du dem utbyggda ramar i skattlådan här uppe då inför invintringen då?
Ja, jag gav dem alltid utbyggda ramar.
Ja.
Det får man ju gott om efter slungningen och de är ju lite kladdiga också. De tycker de om.
Ja, precis. Jan Uno, det här var verkligen intressant att höra. Jag ska försöka anamma lite av de här tipsen jag har fått till dig här nu och se om det får någon förbättring. För min invintring.
Vi får försöka det, ja.
Ska vi säga så, Jan Uno? Tack så mycket, så hörs vi sen.
Det kan vi göra.
Ja. Ha det jättebra.
Ja,
hej så länge.
Hej.